Så, välkomna till denna evensång i afton. Och jag ska bara säga några korta saker innan vi börjar. Först för att ingen ska bli förvirrad. De två körsångerna som står på ert blad, de har bytt plats. Så först kommer Deep River och sedan Oh for a Closer Walk with God. Det var det ena jag skulle säga. Det andra jag ska säga är att när ni går ut sen så finns det ute i på kyrktorget här en skiva som kyrkokören har spelat in. Du håller mig vid handen. Sankt Pauli kyrkokör sjunger Saltaren. 100 kronor kostar den här skivan och då går hälften av intäkterna till ett barnhem i Kenya, Bethesda Children Ministry. Så bland annat den saltarsalmen som sjungs ikväll finns med på den här skivan. Tror jag att jag vågar lova. Mikael nickar. Ja. Bra. Då ber vi och sedan får kyrkans klockor ringa oss samman till den här gudstjänsten. Fader, vi tackar dig för musikens gåva. Detta att få uppfyllas av skönheten som kommer från dig och med musikens hjälp lovsjunga ditt namn och din härlighet. Kom nu med din helige ande till oss den här kvällen. Öppna våra sinnen och våra hjärtan till att ta emot. Lös våra tungor till att lovsjunga och prisa dig. I Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära kristna, den heliga skrift uppmanar oss att inte dölja vår synd utan bekänna den inför Gud med ett ödmjukt och ångerfullt hjärta. Då vill han för Kristi skull förlåta oss genom sin gränslösa godhet och barmhärtighet. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. O Herre, öppna du våra läppar. O Gud, kom till vår räddning.
O Gud, kom nu och hjälp oss.
Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.
Som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, nu och
lova Herren.
Vår Herrens namn, vi prisar.
Den första läsningen hämtar vi ifrån Romarbrevets första kapitel. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud genom tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva genom tron. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Oh.
Den andra läsningen hämtar vi från Matteus evangeliets 8:e kapitel. När Jesus gick in i Kafarnaum kom en officer fram till honom och bad om hjälp. Herre, min tjänare ligger förlamad där hemma och har svåra plågor. Jesus sa, ska då jag komma och bota honom? Officeren svarade, Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak, men säg bara ett ord så blir pojken frisk. Jag är själv en som står under befäl och jag har soldater under mig, och säger jag till den ene, gå, så går han, och till den andra, kom, så kommer han. Och säger jag till min tjänare, gör det här, så gör han det. Jesus blev förvånad och sa till dem som följde honom, sannerligen inte hos någon i Israel har jag funnit en så stark tro. Jag säger er att många ska komma från öster och väster och ligga till bords med Abraham och Isak och Jakob i himmelriket. Men rikets egna barn ska kastas ut i mörkret utanför. Där ska man gråta och skära tänder. Och till officeren sa Jesus, gå, du trodde och det ska ske. Och i det ögonblicket blev pojken frisk. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. De här orden från Romarbrevet som vi lyssnade till i den första läsningen ikväll, de har en speciell plats i vår kyrkotradition. För det var just genom att brottas med de där verserna som Martin Luther till sist fick sitt andliga genombrott, om man uttrycker det så. På porträtten av honom så ser vi ju oftast en äldre man med stor pondus. Men även han hade faktiskt varit en ung man en gång i tiden som ville leva med Gud och helhjärtat älska Gud, men också upplevde att det gick väldigt trögt. Han blev munk, men även om han hängav sig åt klosterreglerna och klosterdisciplinen där, så hittade han ändå inte friden och den här trygga gudsrelationen som han sökte. Problemet för honom, det var framför allt Guds rättfärdighet. Detta att Gud är helt opartisk när han dömer oss människor. Han tar inte hänsyn till något annat än vad vi faktiskt har gjort eller inte har gjort. Inga favoriter, inga mutor, ingen specialbehandling för någon. Sen visste Luther förstås av egen erfarenhet, precis som alla andra, att vi människor, vi lever inte alltid rätt. Vi gör sånt som vi inte borde, och vi struntar i att göra sånt som vi borde. Men han hade fått lära sig att då finns det ändå ett sätt för syndaren att liksom klara sig inför den här rättfärdige domaren, nämligen genom att ångra och bekänna synden och göra bot. Och Gud är nådig och barmhärtig, så det är liksom mått av ånger och bot som krävs för att man ska leva upp till hans rättfärdighet. Den är egentligen liten i jämförelse med den fantastiska frihet och det underbara liv som detta leder till. De teologer som Luther hade studerat, de lärde att om en människa bara vill, så kan hon med Guds hjälp fylla det där måttet, alltså ångra sig djupt nog, göra tillräcklig bot. Hon kan liksom finna det där som behövs inom sig, ungefär som pengar som man har gömt undan i madrassen. Luthers problem var bara att när han rotade i sin madrass så fick han så ofta bara fram halm, tyckte han. Och därför så gick han med ständiga tvivel på om han verkligen hade bekänt alla sina synder. Och om han verkligen hade ångrat sig tillräckligt djupt. Och om han hade gjort tillräcklig bot. Nu hade han en god andlig vägledare där i klostret som insåg att broder Martin har för mycket fritid. Han har för mycket tid att gå här och oroa sig. Så han skickade Martin Luther till universitetet i Wittenberg för att han skulle göra akademisk karriär. Han skulle studera och undervisa och så småningom doktorera. Och då fick han också föreläsa där om Saltaren och om Romarbrevet bland annat. Och då kastades han liksom tillbaka in i den här kampen igen. För i Romarbrevet 1, redan i början, så läste han det här som vi hörde om evangeliet. Dikaiosyne garteo en auto apokalyptetai. Han gick ju på universitetet, så det var ju på grundspråket förstås. Ty i det, i evangeliet, uppenbaras Guds rättfärdighet. Och han avskydde det där stället och fattade inte hur det kunde stå att detta var evangelium, ett gott eller glatt budskap. Det stängde ju himlens portar för honom, som han upplevde. Här kommer du inte in förrän du har ångrat och gjort bot tillräckligt tills du håller måttet. Kören sjöng den här söndagens saltarsalm förut här från Saltaren 31. Och de orden som står där tror jag drabbade Luther också när han föreläste om Saltaren då. Herre, din rättfärdighet är som väldiga berg. Han hade väl inte sett Mount Everest, men han hade väl förmodligen sett Alperna i alla fall. Så Luther visste vad väldiga berg var för någonting. Och så var alltså Guds rättfärdighet. Det kunde nog Dr. Luther känna igen sig i. Guds rättfärdighet, ett väldigt oöverstigligt berg som låg där i vägen och hindrade honom att nå den här friden som han sökte. Din rättfärdighet är som väldiga berg. Det blev väl en suck av hopplöshet alltihop för honom. I evangeliet uppenbaras Guds rättfärdighet, dessa väldiga och oöverstigliga berg. Men samtidigt så såg han ju att det här stället i Romarbrevet som han hade fastnat på och som han slet så mycket med, det hade ju en fortsättning. Genom tro, till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Alltså hur ska det där gå ihop? Vad ska jag säga om det i mina föreläsningar? Och ännu mer, hur ska jag få det att gå ihop med mitt eget såriga andliga liv? Så här beskrev han den där kampen många år senare. Natt och dag grubblade jag tills jag fann sambandet mellan Guds rättfärdighet och uttrycket den rättfärdige ska leva av tro. Då förstod jag att Guds rättfärdighet är den rättfärdighet genom vilken Gud av nåd och ren barmhärtighet rättfärdiggör oss genom tron. Dikaiosynägar teo en auto apokalyptetai. Det kan förstås och översättas på ett annat sätt än Luther var van vid, nämligen så som vi hörde förut i läsningen. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Alltså inte vad jag ska uppfylla för att liksom klara mig inför den rättfärdige domaren, utan en rättfärdighet som kommer till mig från Gud som en gåva av nåd genom tron på Jesus Kristus. Inte på grund av vad jag gör, utan på grund av vad han har gjort. Både mina synder och mina dygder, de blåser bort som damm i evangeliets vind när den kommer ner längs sluttningarna på de väldiga berg som är Guds rättfärdighet. Det här bibelstället som Dr. Luther hade avskytt, nu var det istället den öppna porten till paradiset som han beskrev det. Han fick fortsätta att kämpa med synden naturligtvis i sitt liv. Men han hade fått se att Guds rättfärdighet, det är inte ett väldigt berg som ligger i vägen för syndaren, utan det är en fast klippa som syndaren kan få ställa sig på. Den onde kunde fortfarande komma och anklaga honom. Se nu här, lille Luther, vad du har ställt till med igen. Hur tror du att du kan få kalla dig kristen? Hur tror du att du kan få vara ett Guds barn? Och då kunde han svara, Luther, du har rätt. Jag är en syndare. Jag handlar illa. min ånger grund som en vattenpöl. Min bot är i bästa fall ett styckverk. När min rättfärdighet är som bäst så är den som lite grus i fickan. Men i evangeliet uppenbaras en rättfärdighet från Gud som han ger mig på grund av Jesus genom tron på honom. Och den rättfärdigheten är som väldiga berg. Amen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Herren vare med er där.
Och med din ande.
Låt oss bedja.
Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. O Herre, visa oss din nåd. O Gud, skydda vår värld.
O moderligen för oss, när vi mottar dig.
Gjut din rättfärdighet över dina tjänare. O Herre, skydda ditt folk.
Välsigna din Herre.
Giv fred i vår tid, o Gud.
Ty Herren är manna, som strider för oss.
O Gud, rena våra hjärtan. Barmhärtighetens och tröstens Gud, förbarma dig över vår svaghet, så att vi får kraft att tro på dina löften och kan leva trygga under ditt mäktiga beskydd. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.
O Gud, från vilken alla heliga önskningar, alla rättsinniga råd och rättfärdiga gärningar utgår, giv dina tjänare den frid som världen icke kan giva, att våra hjärtan må vara undergivna dina heliga bud, och att vi under ditt beskärm må föra ett lugnt och stilla levande, genom Jesus Kristus, vår frälsare.
Amen.
Vi bedja dig, o Herre, upplys vårt mörker och bevara oss i denna natt genom din stora nåd från all skada och farlighet. Och när vår sista afton kommer, låt oss då få insomna i din frid, att vi må uppvakna till din härlighet. För din kärleks skull, var med din enfödde son, vår frälsare Jesus Kristus, har älskat oss. Herren vare med eder.
Och med din ande.
Låt oss prisa Herren.
Tack vare det.
Thank you.
Himmelsk välsignelse förlän er Gud, den allsmäktige, Fadern och Sonen och den helige Ande. Amen.